Hur omdefinierar vi demokrati?
Det har gått så långt nu med klimatförändringarna att hur vi än gör så kommer våra samhället förändras i grunden på ett helt revolutionärt sätt. Till exempel om du ska ha en nationell medborgarroll så tar du slumpmässigt utval av svenska befolkningen.
Ja, när jag kom in klimatförnekare trodde inte på det. Han hade ju ändrat sig 180.
The climate crisis is a code red for humanity.
I det här avsnittet ska vi prata med Pontus Bergendahl, heltidsaktivist och drivande i Åtsel Våtmarker. Vi får lära känna Pontus mer på djupet och prata om allt ifrån ÅVs vision till demokrati.
Till Åtsel Våtmarkers nya demokratiprojekt OFOR, olydig folkomröstning. Och det är något du inte vill missa.
Och när podcasten är helt beroende av donationer så vill ni höra fler avsnitt framöver så kan ni gå in och donera på vår hemsida som är atastelvatmarker.se/donera eller gör en överföring till vårt bankgiro som är 652-6404. Och för alla ni som har donerat, tusen tack för det. Om ni inte har börjat donera, börja donera.
Och kom ihåg att dela och kommentera och följa oss både på sociala medier men också där du själv lyssnar på den här podden. Det hjälper oss oerhört mycket. Tusen tack. Tjena Leor.
Hej Tina.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Du bara fnissar.
Ja, för att man inte sitter jämte oss.
Ja.
Och ska vara knäpptyst tills vi är klara.
Ja.
Nej, men jag mår jättebra. Det är ju jul nu. Juletider. Snart nyår.
Mm.
Så att det har varit några härliga dagar med familjen och vänner. Hur mår du?
Jag mår också fint. Vi ska ju fira nyår tillsammans.
Yes.
Det ska bli mysigt.
Det ska bli jättemysigt.
Ja. Vi ska ha Pontus med oss idag.
Mm.
Och har du några kul minnen med honom?
Nu kommer jag vända mig mot Pontus när jag säger det här minnet. Men jag har ju faktiskt jättemånga bra minnen med dig, Pontus. Ganska tidigt i våra, när vi började med aktivism. Vi började ganska nära varandra faktiskt.
Ja.
När vi började med Extinction Rebellion då.
Just
på den tiden. Och då bodde jag i Lund. Och du bor ju i Lund. Och du hade lagat dina berömda gryta.
Ja.
Och vi satt uppe sen hela din familj. En annan kompis som var med och jag och kollade film på loftet. Och det var himla det var sån minne jag har att vi sitter hela din familj där uppe och bara så här, shit vilken cool familj det här. Ja, så alltså det är det som är väldigt starkt minne jag har av vår tid då. Så välkommen Pontus.
Tack så hemskt mycket.
Ja, till podden avsnitt 3. Du är ju en heltidsaktivist och sitter i ledningsgruppen i ÅV.
Ja.
Är det något mer du vill berätta om dig själv?
Ja, bakgrunden är väl egentligen att jag är 56 år gammal och jag har 3 döttrar och bor i Lund tillsammans med min familj och min fru. Jag har varit mjukvårdschef i 20-30 år och sånt där. Och jag är ganska lik många som jag känner i Åbe som har liksom inte varit sådär politiskt aktiva. Alltså bara bam! Så går man ut på motorväg eller så sätter man sig och låser fast i ett motorrör någonstans eller någonting sånt där. Och det är precis den utveckling jag har haft också. Vilket är ganska intressant. Vi har ju alla olika ekonomiska situationer. Vi gör det här som ett familjeföretag. Vi har tagit beslut också om att jag ska bli heltidsaktivist i familjen. Och vi lever på min fruns lön. Och det var ju samma sak också. Första träningen vi hade i Extinction Rebellion. Då var det jag och min fru och mellandottern Tia.
Vad var det för typ av träning?
Träning civil olydnad här i Malmö. Där man fick lära sig att bli bortbundna polis och lite såna grejer.
Vad var det som gjorde att just du började engagera dig i klimatfrågan?
Första gången jag kom i kontakt med radikal klimataktivism, det var när vi blev stoppade av Extinction Rebellions första blockad i Malmö. Jag och min fru satt i en bil och hade också lite kul. Vi hade varit julhandlat på ett köpcentrum och satt i en bensinbil. Och så drog de ut en soffa och stoppade oss och gav oss en flygblad. Men det var ganska kul för jag och min fru Lilla, vi bara tittade på varandra och sa att direkt, båda två nästan i munnen på varandra, sa att vi skulle inte sitta här, vi borde egentligen gå ut och vara med dem.
Mm.
Och sen därefter så engagerade vi oss.
Ja.
Och det var, Ja, verkligen starkt. Och då hade du, eller hade ni börjat prata om liksom radikal klimataktivism innan detta? Eller var det?
Det har vi inte gjort. Vi var med på Fridays for Future då.
Ja, just det.
Men vi hade liksom inga tankar på, jag visste inte ens att det fanns en radikal klimataktivism på den tiden. Så att det var liksom inte alls på tapeten.
Vad hände sen? Liksom, vad var din väg in?
Det är en ganska spännande historia också, för att jag tog en massa beslut som jag blev väldigt förvånad över. Och jag kan berätta en sak som hände efter vi började träna i träning i civil olydnad i Malmö. Så såg jag en affisch, släpp allt och åk till Berlin. Då tog jag beslutet på en sekund, bara ja, det gör jag, jag tar ut en vecka semester och åker. Och det är väldigt otypiskt mig att bara göra sånt spontant. Det är inte alls min grej. Så jag blev jätteförvånad. Och sen satt jag på bussen ner till Berlin med massa rebeller då, som de kallade sig för. Jag kände mig så jäkla liksom ensam. De bussen kände mig, vad är detta för någonting? Och sen fortsatte det då också där nere i Berlin. Vi bodde i tält utanför riksdagshuset. Och så var det på kvällen där, så frågade de då, är det någon som vill låsa fast sig i blockaden? Och jag bara räckte upp handen med detsamma. Ja, jag gör det. Och då var det också, när jag tog upp det handen, så kändes det som att det var inte jag som tog beslutet, utan det var någon annan. Och det märkte jag senare, under den veckan märkte jag det, att det var, jag är ganska säker på att det var mitt undermedvetna som tog det här beslutet. Och det var för att jag hade inte kommit till fatt med känslorna. Alltså, nu är det lite amatörpsykologiskt, men det kändes som att jag var två personer. En som tog besluten, och så att säga, är det medvetna Pontus som inte fattar vad som hände, så bara följde på det här tåget som bara körde liksom. Men sen efteråt, när jag insåg det här och kom i kontakt med mina känslor, så var det mer att jag var en person igen som tog besluten. Och det har det varit sedan dess. Så är det så, varje gång om man går ut på motorväg eller på en flygplats eller sånt där, så är jag väldigt medveten om att jag måste motivera mig med känslorna. Alltid hitta det där varför. Och sen vara extremt påläst i allting jag gör. Både aktionen i sig, så att jag inte sjabblar bort det. Klimatfakta, så jag inte framstår som en dumskalle. Och sen så i metoderna också, vad som är mest effektivt att göra för att få mest impact.
Mm. Och du nämner ju att du har gjort några olika aktioner. Vill du berätta om någon? Ja, men som har varit viktig för dig eller som du minns extra väl?
Det har blivit så otroligt många olika typer av aktioner. Det är liksom att blocka oljehamnar, stoppa trafik och flygplan och allting. Den tuffaste var nog på flygplatsen. Mm. Den gjorde jag ensam också, vilket jag inte rekommenderar. Det var lite dumt gjort. I det fallet också så visste vi inte vad konsekvenserna kunde vara. Vi snackade också om att det eventuellt kunde bli miljonskadestånd. Så vi hade planer på att om det blir miljonskadestånd, hur ska vi göra då? Ska vi skilja oss, jag och Nilla? Och så att hon kan rädda ekonomin, så att det är liksom ett arrangerat skilsmässa. Så blev det inte så allvarligt. Det blev bara 2 månaders fängelse på den. Det vet man ju aldrig. Sen kan man säga andra reaktioner. Den senaste jag gjorde, den tyckte jag var lite kul. När jag sprang upp Vasaskeppet. Det var men det var mer än ja, det var ju också grymt läskigt. Ja. Men det var mer chill än att gå in på en flygplats.
Mm. Och sen hela den diskussionen efteråt, när folk inte förstår att liksom så här, ni hade ett säkerhetstänk, ni visste vad ni gjorde. Liksom, och så där.
Men det är också typiskt, som Parisa Liljestrand, vad hette det, kulturministern. Hon gick ut och rasade, som de alltid gör, politikerna, de rasade över saker och ting. Och hon tyckte det var oansvarigt, jättedumt. Och det är också ett typexempel på att makthavarna tror ju att alla andra är idioter. Men de själva är förnuftiga och vet vad de håller på med. Så de trodde vi gjorde det bara spontant. Sprang in där, köpte några biljetter och gick ut på skeppet och kraschade plankor. Och det är inte alls så det går till. Jag tycker det är så nedvärderande att ha den synen på människor som makthavarna har. Att man inte vet vad de sysslar med.
Det säger ju lite om politikerklassen på det sättet. Ja, liksom, att många, inte alla, men många är där och säger att ja, de aktivisterna, de har inte koll på läget. Liksom. Medan det ofta är tvärtom, skulle jag vilja säga i alla fall. Ja.
Och det kan jag säga till lyssnarna också. Att när man väl gör en aktion, då har man ju, då är inte de här känslorna där. De känslorna med sorg och ilska och frustration och besvikelse, vad det kan vara för något som motiverar en. De finns ju där du planerar aktionen och motiverar dig till att verkligen ta steget att göra det. Men när man utför en aktion så är man oftast alltså ganska rationell, logisk, kall och vänlig framförallt. Ofta är det så att jag har en känsla av ödmjukhet och vänlighet och lyssnande när jag har en aktion. Och det tycker jag det stämmer med väldigt många aktivister i år också. Det är därför vi inte bråkar med bilister och det är därför vi inte tjabbar på polisen och sådana grejer under aktion. För då, där finns inte de känslorna. Så det, de är bara till för att motivera.
Men du började engagera dig i Extinction Rebellion och sen så valde du ju att börja engagera dig i Åtsta Våtmarker.
Ja.
Varför valde du just Åtsta Våtmarker?
Beslutsprocessen i Extinction Rebellion funkar inte. Den funkar framförallt inte när du blandar heltidsaktivister och de som kanske jobbar en eller två timmar per vecka. Så har man liksom en grupp som ska planera en stor aktion till exempel. Så kan det vara några stycken som sitter och jobbar vecka ut, vecka in. Och har världens koll på saker och ting. Och så helt plötsligt på slutet så kommer det in någon. Och har lika mycket att säga till dem i beslutsprocessen som de som verkligen har lagt in jättemycket arbete som är involverade i. Där såg jag att det gick åt pipan. Det blev liksom bara rörligt allting. Och så var man tvungen att ta om alltihopa. Och så fick man sätta in dem i situationen. Då är det mycket bättre att ge folk mandat. Tidsbestämda mandat att agera och lösa det här utanför. Det var lite stökigt i XR. Man valde oftast aktion baserat på vad som man själv brann för mest. Och det är egentligen helt irrelevant. Du gör aktioner för att du har målsättning och vision. Och om den kan uppfylla att nå vidare på den vägen. Inte för att man bryr sig specifikt om någon liten grej. För att allting är ändå fakta. Så du kan egentligen välja vad fan som helst. Och det gillar jag med oss i Våtmarker. Att det är de här kraven eller målen som vi kallar för nu. De är valda av taktiska skäl. Och för strategiska skäl.
Och Åtsten Våtmarker har ju en vision.
Ja.
Skulle du vilja berätta lite om den?
Ja, jag kan ju läsa upp visionen. Den är väldigt kort. Det går så här. Vi vill att folket ska bestämma genom medborgarråd hur Sverige ska bli ett bra land som värnar sitt folk. Genom en omställning aldrig tidigare skådad når vi ett samhälle utan växthusgasutsläpp, gifter och där världens barn kan växa upp trygga och friska. Ett samhälle byggt på kärlek där vi lever i harmoni med naturen och varandra. Så det är egentligen tre centrala bitar som alltid har funnits i Åtsta Våtmarker. Och det är, den första är att insikten att vi befinner oss i en revolutionär situation. Det har gått så långt nu med klimatförändringarna att hur vi än gör så kommer våra samhället förändras i grunden på ett helt revolutionärt sätt. Och om vi nu mot förmodan, vilket jag inte tror, kommer att lösa utsläppen med klimatväxthusgaser i enlighet med Parisavtalet så är det en sån ofantlig omställning. Bara hela ekonomin, hela våra samhällen, hur vi lever, allting så att vi kommer inte känna igen oss och det är revolutionärt. Eller, vilket jag tror kommer att hända, är att klimatförändringarna kommer att slå undan förutsättningarna för att behålla en civilisation som vi ser det idag.
Varför tror du det?
Jag läser ju det forskarna säger. Framförallt de stora institutionerna. Alltså, till exempel den som Johan Rockström är chef för nere i Potsdam. Det är lätt att gå vilse i klimatforskningen, går in på enskilda små rapporter. Vad händer med skogen i Finland till exempel? Och då får du inte den hela bilden. Du måste göra en sammanställning av alla de här. Och det är ju det IPCC gör också. Ja, där ser jag inte att vi kommer klara oss ifrån en katastrof. Jag tror frågan snarare är när den kommer och hur stor den kommer bli. Det är det som vi inte vet. Jag har ju varit engagerad i politiken också. Och ställt upp i riksdagsvalet och EU-valet. Det finns en låsning, en politisk låsning som gör att jag har ju extremt svårt att se att några av de etablerade partierna och dess ideologier skulle kunna lösa det här. De är bra på att förvalta. De är inte bra på att hantera stora omvälvande situationer.
I visionen så pratar vi mycket om det här liksom med att vi vill att folk ska bestämma och för någon som kanske inte är insatt så tycker man ju att men gör inte folket det nu, vi bestämmer ju så sitter i riksdagen, vi har ett val var fjärde år och så har vi EU-val och liksom. Men det är ett annat sätt som OV ser på det.
Ja.
Skulle du vilja berätta lite om det och varför det i så fall skulle kunna komma förbi de här låsningarna som du berättade om? Och...
Det är den andra delen i visionen, det här med att vi vill ha medborgarråd. Och,
för de som inte vet vad medborgarråd är, vill du bara kort förbättra
det? Kortfattat så är det, du tar ett slumpmässigt urval av befolkningen. Till exempel om du ska ha en nationell medborgarråd så tar du ett slumpmässigt urval av svenska befolkningen. Och sen så ser du till statistiskt att du får en representation av hur landet ser ut. Du får lika många från Norrland som bor i Norrland och du får minoriteterna i motsvarande mängd som det finns i Sverige. Män, kvinnor, liknande saker. Så du får liksom en representativ samling människor. Men det är viktigt att de lottas, jag kommer till det sen. Sen sitter de under en tid, några månader, tillsammans med experter och forskare som hjälper dem att ta fram beslut om hur man ska lösa någonting. Och det kan vara till exempel klimatförändringarna. Hur ska vi hantera klimatförändringarna? Och det finns ett par subtila men väldigt, väldigt viktiga saker varför medborgarråd är bra. Den första delen är det här med att du har en lottar. Det betyder att du har ingen taxavgiftsskuld eller du sitter inte i en beroendeställning till de som har valt dig till rådet. Utan det är lotten som har valt dig. Som det är nu så sitter ju en massa lobbyorganisationer och intresseorganisationer och alltihopa detta som stöttar politikerna. Som de hela tiden måste förhålla sig till när de blir valda. Den andra grejen, det är, och den tror jag jättemycket på, det är det här goda samtalet. I medborgarrådet så poängterar de väldigt mycket att man ska ha en facilitator och låta alla komma till tals. Låta folk mötas, det är därför det tar lång tid också. För här kan ju sitta klimatförnekare och det kommer ju sitta klassiska miljöpartister och sverigedemokrater och snacka med varandra. Men jag tror ju att det går att mötas. Jag har själv upplevt att det går att mötas så länge man träffas öga mot öga. Och inte håller på och chatta på Facebook eller något sånt där. Och den tredje grejen är viktig också, det är att de sitter på en tidsbestämd period. Och sen stänger man ner det. Och när man tar ett nytt medborgarråd så gör man en ny lottning. Vilket gör att de behöver inte tänka på att bli återvalda. Och det ser man ju i det svenska valsystemet vi har idag. Att 60-70% av tiden som politikerna lägger ner det är att försöka återta makten eller försöka behålla makten till nästa val. Och det handlar ju, all politik handlar primärt om att ta makten. Allting, det går före allting annat. Och det gör det inte i ett medborgarråd. Där är inte makten viktig, utan där är beslutet med viktiga.
Det blir en helt annan förvaltning kan man säga av det demokratiska utrymmet.
Ja.
Jag tycker det är intressant, jag läste en, jag tror det var idén faktiskt, jag läste om ett franskt medborgarråd. Det var inte ett beslutande medborgarråd, utan det var ju bara ett rådgivande medborgarråd. Ja. Och där fanns det ju en person som lottades in. Någon som bodde ute på landsbygden i Frankrike som var klimatförnekare och då var det just om hur ska Frankrike få ner sina utsläpp.
Ja.
Då intervjuade de honom innan och så intervjuade de honom efter och då han hade ju ändrat sig 180 och sa det liksom att när jag kom in så visste jag inte det jag vet nu. Men genom samtalet, genom att det fanns experter som rådfrågade så fick förklara och det är flera olika experter. Och det kan man ju gå in, man kan ju gå in jättedjupt på hur medborgarråd ska fungera. Men väldigt enkelt så fanns det ju vissa experter som var dit lottade eller valda och som fick berätta. Och han ändrade sig helt liksom, just för att de fick ha det här samtalet med andra människor. Det var ingen kamp om makt, det fanns ingen kamp om pengar eller status. Utan det var så, hur ska vi lösa detta tillsammans? Ja. Och sen så fick de ju ersättning för jag tror att, jag vet inte hur länge det pågick. Men det var en så att de fick ta ledigt från jobbet och liksom sådär. Då fick de ersättning för det. Men det fanns inga svängdörrar ute i näringslivet efter detta. Liksom. Så det var ju bara så här, hur ska vi lösa de här problemen?
Ja.
Och jag tyckte det var så intressant att han just var så här. Ja, när jag kom in, klimatförnekare, trodde inte på det. Tyckte allting var liksom skit. Men när jag fick sitta där och prata med andra och ha den här diskussionen med andra människor. Så kom vi fram till beslut som han kunde ställa sig bakom. Som såg att det gynnade honom, det gynnade framtida generationer. Men han fick också den här större förståelsen för vad faktiskt klimatförändringar och klimatkrisen innebär.
Ja.
Och jag tyckte det var så här, det är liksom någonstans det här essensen typ med medborgarråd är. Man kommer undan det jagandet efter makten. Att få sitta liksom och de höga lönerna svängdörrar ut i näringslivet efteråt. Och ja, men just det här att slåss för nästa mandatperiod och populism och allt det där. Allt det där, inte allt, men mestadels det tas ju bort.
Ja.
Och det är ju någonting, det är någonting väldigt vackert i just medborgarvård på det sättet. Så här, hur får vi, hur omdefinierar vi demokrati?
Jag tycker det är också intressant att se att det är så invärvt i vårt samhälle att vi hela tiden ska konkurrera med varandra. Jag ska vinna en diskussion mot dig. Och det sitter liksom i ryggmärgen. Och när vi ändå snackar medborgare, jag ska väl också droppa en bok emot allmänna val. Ni som lyssnar på det här, läs den boken. Den är superbra. Och den är kort, den är inte mer än 260 sidor och sånt där. Väldigt lättläst.
Den är suverän. Har du läst den, Joel?
Jag har sett YouTube-filmen om
den. Jag läste den, jag håller med Pontus. Läs den.
Och om ni inte orkar läsa, kolla YouTube-filmen, den är skitbra. Den är bara 4 minuter. När vi pratar om visionen så grundar det sig också liksom i en, ja, men det är ju en väldigt fin vision och för vissa kanske en lite luddig vision. Alltså om man går ner och diskuterar den på djupet så kommer man ju fram någonstans som ett demokratiunderskott, politikernas misslyckande och liksom parlamentarismens misslyckande. Du nämnde det lite liksom, men skulle du vilja utveckla det på något sätt eller prata mer om det?
Jag kan ju börja med att säga, jag var på en studie på samhällsvetenskapliga institutionen i Lund, vilket var jätteintressant. Det handlade om repressioner mot klimataktivister. Och så blev jag intervjuad och så läste jag sen rapporten efteråt. Och deras slutsats var att politikerna, som de är idag, kan inte hantera de kraven som vi ställer. Så deras enda svar är att öka repressionen. Så de är fastlåsta i den. Och det märkte jag också när jag snackade med politiker när jag var ute och valkampanjade. Det var flera politiker från alla partier faktiskt som sa, jag vet hur illa det är med klimatförändringarna. Men vad ska jag göra? Om jag berättar hur illa det är så åker jag ut från partigruppen. Och om vi erkänner att det är så här jävla illa, då kommer ju folket ställa krav. Ja, men gör någonting åt det. Och det kommer de aldrig kunna stå upp med. Så att om de börjar närma sig att föreslå de kraven som, eller de åtgärderna som behövs för att hantera situationen, så kommer de åka ur riksdagen. Mm. Och det är ju det stora politiska haveriet vi har. De är ju fastlåsta i sina ideologier. 100, 150, 200 år gamla ideologier. Där de skohornar i nya frågor. I ett sorts gammalt tankemönster som inte är relevant för den här frågan och inte relevant för den här tiden. Så jag tror att vi befinner oss i ett skifte där alla de gamla politiska ideologierna kommer begravas. Och vi kommer se nya rörelser och nya politiska organisationer som tar fart och gör någonting åt det här.
Där säger ju många, även inom klimatrörelsen, ja, men bara vi får fler att till exempel rösta grönt eller rösta rött. Eller rösta liksom, åt det hållet. Liksom. Varför röstar vi bara inte på Miljöpartiet allihopa? Eller får fler att rösta, då kommer ju allting lösa sig. Liksom.
Mm.
Vad tänker du om just det argumentet?
Det är klart det finns bättre och sämre politik. Tidigare regeringen som vi har idag, de nedmonterar demokratin och fuckar upp klimatet på ett sätt som vi inte har sett förut. Men det blir ju inte... speciellt mycket bättre med rödgrön regering heller. Ja. Så vi sitter ju en knipa här. Jag brukar också säga att rösta på Miljöpartiet är att ge ett falskt hopp. Jag skulle nästan vilja säga så, skit i valet, det är inte viktigt överhuvudtaget. Engagera er. Det är där ni gör nytta. Ni gör ingen nytta i valbåset.
Mm.
Hur ska man engagera sig då?
Ut mot vägarna. Korta svaret. Nej, men det är... Jag tycker man ska engagera i proportion till det klimathelvete vi står inför. Och det är det vi säger i Åbe. Jag tycker att jag känner mig falsk. Om jag står på ett torg på en lördag och står och håller en skylt. Då ställer jag mig frågan, är det inte viktigare? Är inte mina döttrars framtid viktigare än att jag bara kan offra några timmar en gång i månaden? Och göra någonting som är i princip helt meningslöst. Och sen kan man ju också rent empiriskt mäta. Gör en aktion. Får den inget utrymme, får den ingen effekt, ja, då har du inte tagit tid tillräckligt. Då får du ta in mycket, mycket mer nästa gång. Så är det bara. Det är ganska enkelt att mäta. Och det är precis det vi gör i Åstad Bråttmark. Vi har kört några aktioner som inte har gett någon effekt. Och då har vi gått tillbaka på vår kammare och sagt, okej, det här duger inte. Nu måste vi ut varenda dag mot motorvägarna i 3 veckor. Då får man effekt. Mm. Sen finns det en annan sak också jag har tänkt på. Det finns ett begrepp som jag har tänkt på väldigt, väldigt mycket. Det är det här med uppoffring. Att uppoffra sig är viktigt. För det betyder hur viktig frågan är och hur ärlig du är. Vill du inte, eller vågar inte, eller kan inte uppoffra dig? Ja, men då är frågan inte viktig. Varför ska jag lyssna på dig om inte du vågar offra någonting överhuvudtaget? Mm. Och då menar jag inte att alla ska sitta i fängelse. Man kan offra sig på olika sätt. Man kan skänka väldigt mycket pengar till oss i våtmarker. Ta 20-30% av lönen och skänk till oss i våtmarker. Det är en uppoffring som heter duga. Trovärdigheten kommer i uppoffringen. Mm. Och det handlar inte om att man ska späka sig. Det handlar inte om att man ska vara spela martyr eller någonting sånt där. Utan det handlar egentligen om bara hur viktigt är det här.
Och det går ju också liksom in lite på det här med medborgarråd. För det är ju också någon typ av, kanske inte en uppoffring, men det är att man står tjänst till. Man har liksom inget privat intresse. Nej. Utan man står tjänst till frågan eller till ja. Folket, till alla runt omkring en.
Ja.
På det sättet liksom att man kommer inte in där och tänker nu ska jag vinna eller just det här. Och liksom så här, okej, jag har blivit inlott. Jag har ett ansvar nu mot alla och systemet eller hur man nu vill se på det liksom. Och jag tycker det är något fint i det att så här, vi pratar ju mycket om det liksom, att vara i tjänst till frågan eller till alla människor liksom, alla djur och sådär, och då får man lägga ifrån sig vissa bekvämligheter eller vissa önskningar man själv har och se liksom så här, hur gynnar detta alla bäst.
Så du kan aldrig tvivla på motiven på någon som har en uppoffring. Däremot kan du tvivla på om vi har rätt eller fel. Och det är fint. Och den diskussionen tar jag gärna. Men vi kan aldrig tvivla på att jag personligen eller ni två här har en hemlig agenda. Att ni tjänar pengar på det här. Att ni vinner någonting på det här. För det gör vi inte. Ja, jag skulle också vilja förtydliga lite det här med medborgarråd. Om man sitter och lyssnar på det här så kanske man tycker, hur ska det här gå till? Ska vi ersätta parlamentarismen med medborgarråd? Hur kommer den vägen se ut? Eller vår vision som vi har i oss i våtmarker, hur ska vi nå dit? Och det är lätt att lura sig och tro att man ska ha en detaljerad plan på att så här gör vi. Och sen så kommer det liksom, följer de här planerna under 10-årsperiod, så kommer det bli så. Det är inte så världen fungerar. Och jag kan ta in min erfarenhet som mjukvaruchef. Det är samma sak. Där hade man stora planer från början. Man skulle göra gigantiskt komplicerade mjukvaruprojekt. Och då blir det alltid fel och det blir alltid försenat. Och jag tror det är precis samma sak här. Att vi måste starta någonstans. Vi måste börja experimentera. Så visionen och de långsiktiga målen här är ju på något sätt en ledstjärna. Det är det hållet ungefär vi ska. Sen måste vi sätta igång och börja och experimentera med demokrati här och nu och pröva oss fram. Vad funkar inte, vad händer, vad är respons för samhället och hela tiden jobba vidare. Det är så jag tror det ska se ut.
Och hur skulle man då kunna tänka sig att man börjar där då?
Ja, till exempel så kan man ju, vi har försökt i Åtse Våtmarker förut att göra folkråd där man samlas i en liten grupp. Och det är samma sak också det här, göra omställningen själva. Jag älskar ju det när vi är ute i Grimsås och gräver en diken och gör ett naturreservat. Och alla sa, nej, det där är inget naturreservat. Jo, det är det visst, sa vi. Och så helt plötsligt så alla på något sätt accepterar att det är ett naturreservat, men ändå inte riktigt. Liksom. Och så säger man, vad är det för naturreservat? Ja, men det är ett folkligt naturreservat. Och så blir det en sanning. Och det är ett ganska bra sätt att experimentera också när man gör saker. Så fort du agerar och handlar så händer det saker och ting. Man kan inte sitta på sin kammare och tro att man kan fundera ut hur den här revolutionen kommer att se ut. Utan du måste agera. Mm.
Jag är jättenyfiken på vad du tror att de största hoten mot demokratin är.
Det största hoten mot demokratin är de parlamentariska partierna. Och det ser man ju i vad som händer i USA nu och vad som händer i England, Ungern, Turkiet, Ryssland. Det är också väldigt typiskt att de etablerade partierna brukar ofta säga att hotet ligger utifrån, antingen från ett annat land eller inhemskt, att hotet mot demokrati är sociala rörelser i landet. Men de facto, rent empiriskt, om man tittar på vem som demokratiserar demokratin, så är det de politiska partierna.
På vilket sätt då?
De börjar mer och mer ljuga och mer förvilla folk och kämpar med hårdare och hårdare för att behålla makten. Och mer populism och mer högerextremism. Och det går hand i hand med klimatförändringarna. Och jag tror också att ju mer uppenbara klimatförändringarna blir, när man ser rapporter överallt i världen, och nu, vi vet ju att 80% av korallerna i Karibien har dött, 50% av stora barriärer är borta, och nu läste jag att de har redan sett att vädersystemet över Amazonas är rubbat. Så det håller på att omvandlas till ett savann, hela Amazonas håller på att försvinna. Och då när det här blir uppenbart för folk, och folk ser ju ut på landsbygden, när jag träffar folk på landsbygden som kanske röstar ganska mycket till SD, de blir skitoroliga. De känner liksom att det är någonting som är riktigt, riktigt fel när inte vintrarna kommer, när man kan plocka tomater i oktober. Och en gång så vill jag återkoppla till den här studien. Det enda svaret politikerna har, det är att öka repressionen, ljuga mer för att hålla fast vid det gamla så länge de någonsin kan.
Ja, för jag hade, en av mina frågor var liksom varför du tror att demokratin är uppe på tapeten så mycket nu. Men det känns som att du redan har besvarat det lite grann. Men vill du säga någonting mer om det?
Ja, jag kan säga en sak som är ganska intressant. Vi är en del av A22 Network. Och jag minns när vi var i Hamburg för några år sedan. Och då hade vi inte hunnit prata om de här frågorna. Så kom vi dit där. Och så tyckte vi oss i vårt märke, vi hade insett någonting. Det här är ju superviktigt. Vi är ju inte bara en klimatrörelse, vi är en demokratirörelse. När the shit hit the fan så är det ju populisterna och fascisterna som tar över. Och när vi kom ner till Berlin, eller till Hamburg, så visade det sig att alla kampanjer hade tänkt precis samma sak. Precis samma tankar de tänkt. Vilket var jätteintressant. Och det var intressant också att höra i Italien framförallt. Hur de ser, det var ju tusentals fascister som marscherade på gatorna i Rom. Det sprider sig i hela världen. Totalitarismen, fascismen, högerextremismen.
För där kan man ju tänka då att liksom så här, men då bör man ju rösta på det. Eller bör ju folk tänka liksom att ja, men då röstar på det som är mer demokrati.
Det mest använda ordet i politiken är handlar om trygghet.
Mm.
Eller upplev trygghet som du säger också. Mm. Vad fan är det? Politiska partier säger ju oftast att det vi har, det är den ultimata demokratin. Och så får man alltid, framförallt från liberalerna, får man alltid det här argumentet att det är det bästa av de sämsta systemen. Vilket, när de sätter ner foten, att du får inte ändra någonting på det systemet vi har. Du får inte nudda demokratin överhuvudtaget. Och det är ju för att det gynnar dem och deras partier, det systemet vi har idag. Det är klart som passen att vi kan utveckla demokratin. Det finns ingen grundlag i det.
Alltså, ibland så pratar ju Åtsten mot Marker om en fördjupad demokrati. Mm. Hur tänker du kring det? Och vad betyder det?
För mig betyder fördjupad demokrati egentligen den här vägen till förändring. Jag gillar ju inte revolutioner. Jag tycker revolutioner är fruktansvärda. De kan gå väldigt, väldigt fel. Så att man måste ju hantera det här och då experimentera med demokratin och fördjupa demokratin. Till exempel att insätta medborgarråd på olika ställen samtidigt som vi har det parlamentariska systemet och en successiv överfasning till något nytt. Det är så jag ser fördjupad demokrati.
Och för det hör vi också ganska ofta så här med ni odemokratiska, när jag menar odemokratiska medel. Har du någon tanke kring de frågorna när folk använder det emot rörelser som åtställer våtmarker?
Ja, jag tror det beror på att vi är väldigt ovana med civil olydnad. Och folk känner ju inte ens till att en demonstration måste störa. Och att det är inskrivet i svensk grundlag att det är en nödvändig del av demonstrationen att störa. Och det finns också i EU-kommissionen, som det är kopierat från EU-kommissionen. Och ja, det finns ju flera exempel. Det finns ett fall i EU där de kollade på Ryssland innan Putin blev megadiktator. Där de demonstrerade inne i centrala Moskva. Och då sa han, här får ni inte demonstrera, det är förbjudet. Ni får inte störa. Så de demonstrerade ute i förorterna. Och på det sättet kunde han på ett väldigt enkelt och snabbt sätt ta bort all opposition. Och den diskussionen har vi haft med polisen många, många gånger. Mm. Där de tycker att det är en checkbox-grej att vi har fått demonstrera. Men att vi stör, eller vilken påverkan vi har på vår demonstration, är inte intressant för dem. Mm. Där börjar polisen förstå faktiskt vad du menar.
Mm. Till exempel så är det ju oftast inte några större skriverier eller kanske uttalanden eller utspel från politiker när bönder stör. Men det är väldigt mycket större när klimataktivister stör. Ja. Och det blir den här liksom, vilka det som stör, det spelar roll. Vi hade ju en demokratiutredning i Sverige, jag tror det var på 90-talet. Eller 00-talet, tidigt 00-talet, som handlar just om så här. Där de går in på så här, vad är civil olydnad? Och där alla partier kommer överens om att civil olydnad är en grundbult i ett demokratiskt system som måste finnas, måste accepteras och får inte nedmonteras. Att folk ska kunna utnyttja civil olydnad eller skrämmas till att inte utnyttja civil olydnad. Och detta var ju 20-30 år sedan, men nu är det en helt annan diskussion. Nu är det hårdare tag mot de som utnyttjar civil olydnad eller som försöker upplysa ett problem eller få till förändring. Alltså helt plötsligt är det vi som är odemokratiska, eller är det de som utnyttjar civil olydnad som är odemokratiska, eller de som stör som är odemokratiska. Medan det är superviktigt i en demokrati, eller i en upplevd demokrati i alla fall, att man måste få göra detta. För det är en grundbult för vanliga människor som inte har kapitalet bakom sig eller inte har de stora medieplattformarna bakom sig, att kunna få utnyttja och ta plats i samhället och i samhällsdiskursen för att upplysa problem.
Det finns ju massa saker som stör. All reklam som finns på kanske. Så blir vi bötfällda och visar upp affischer.
Ja. Och där är det också, vi har ju haft det här med så här, vi är demokrati som budskap i Åtsel Våtmarker innan när vi försökte lyfta upp den här frågan. Men vi har också haft krav gentemot politiker eller till liksom regeringen. Där vi sa såhär, gör detta, annars kommer vi gå ut och störa till exempel. Men det har vi inte längre.
Nej, just det.
Varför har vi inte det?
Det blir kul. Det var faktiskt först A22 Network som gick från krav till mål. Och anledningen till att vi hade krav från början, vi kallade det för dilemmakrav. Och Alfred och Helene snackade om det förra podden. Och det handlar ju bara snabbt om att man sätter ett krav som är möjligt att genomföra. Och så vinner man det oavsett. För att om de inte gör det så kan man se peka hur det utslag med. Och gör de det så har man vunnit. Däremot under 2023 jag tror det var efter vi deklarerade seger för båtmarkerna. Då sa vi att nu tar vi nästa steg. Politikerna kommer aldrig göra det här. Vi vänder oss inte till politikerna längre. För att om man vänder sig till politikerna så ger man dem luft. Man ger dem ett berättigande. Och det vill vi inte göra. Så att det vi gör har istället ett mål. Så vi ber aldrig politikerna om någonting. Och det hänger samman med det vi har snackat om innan. Vi vet att de aldrig kommer kunna klara av att göra det. Och det handlar egentligen inte om att de är onda eller någonting sånt där. Utan det handlar om det politiska haveriet. De är totalt oförmögna att hantera det här. Så då är det mycket bättre att ha det som ett mål.
På så sätt så går man ju också in liksom och... Jag tänker ju så här, om man ställer krav gentemot någon, då är man med på deras spelplan på något sätt.
Ja.
Men om man inte ställer krav, då är det så här, ni är inte med i vår spelplan. Vi gör det som behöver göras. Och det gör ju Åtsel Våtmarker nu, istället för att säga, gör detta, så gör vi det själva.
Ja.
Och det är ju något som jag tycker är väldigt intressant och som många andra tycker intressant, just som du nämnde det här med att vi skapar naturreservat. Vi ber inte någon skapa naturreservat, vi skapar naturreservat. Det är något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant, men också superviktigt i det vi gör.
Det är också egentligen en ganska gammal tanke inom motståndsrörelser och så vidare, sociala rörelser, som går tillbaka till Hegel faktiskt, där han beskrev hur att en centralmakt är beroende av sin opposition. För du definieras av din opposition. Men spelar man inte det spelet utan gör någonting helt själv, då förminskar man den makten och den betydelsen som centralmakten har.
Nej.
Och ja, det är precis så som Åtsel Våtmarker gör. Och det är därför vi gick ut också med det banderoller som säger vi är demokrati. Vilket kanske var obegripliga för alla andra utav oss. Men det har ju varit genomgående i vårt sätt att agera. Som till exempel då det första vi gjorde då var ju gått ut till tomgrupperna och gräva en diken. Och åtställa mossen till levande mossen.
Om vi skulle be Neova till exempel, som är det där finska bolaget, att sluta förstöra mossarna i Sverige. De hade ju inte gjort det. Men vi går ut och säger, ja men vet du vad, vi återställer dem själva nu istället. Så vi var över 100 stycken som kom dit och sa, jag vill också gräva, jag vill också återställa den här mossen. Jag vill förhindra koldioxidutsläppen, metanutsläppen och återvåra den här mossen att bli levande igen. Med min spade. Och det är också någonting så otroligt vackert när människan, den lilla människan går ut med spade. Tillsammans, som ett kollektiv, går vi ut och gräver igen. Jag vet inte hur ni kände som var där också, men jag tyckte det var nästan en religiös upplevelse att gå ut med spaden. Så varje spadtag står där med Sven 80 och ja, men liksom allt ifrån den yngsta var väl 9-10 tror jag, eller 11 kanske.
11 tror jag.
Står där med sin spade, sin lilla guldspade, och så är man där liksom i generationer, tre olika generationer som står där och gräver tillsammans, man vill uppnå någonting så mycket vackrare än det som håller på att hända.
Det är också skönt att säga när polisen kommer, vad gör du för någonting? Så jag gör ett arbete. Jag älskar det. Och sen när man tar sig in i cell så släpps man. Vad ska du göra när du släpps då? Nej, men jag måste gå ut och fortsätta mitt arbete. Mm. Och det tycker jag känns helt naturligt. Men vi har ett arbete. Vi ska återställa den här mossen hela vägen. Och då arbetet är inte avslutat. Vi fick lite problem med polisen ett tag där, som plockade väck oss. Men vi går tillbaka igen och gräver igen senare.
Mm.
Sen gillar jag också det här slutet när vi gjorde till skyddsobjekt. Ja, precis, så deklarerade vi skyddsobjekt över hela mossen. Där vi sa att, och det stod i, det finns ju en svensk lagtext och säger att om det finns områden för speciellt nationellt intresse, då kan man förhindra utländska aktörer att agera på det området. Och vi tycker ju att mossarna är av nationellt intresse i högsta grad. Och Neova är ju ett finskt bolag. Vi spärrade av hela mossen och sa att det här är ett skyddsobjekt och inga utländska aktörer fick gå in på mossen och gräva.
Och det slutade ju faktiskt med att under en dag så åkte de inte ut på mossen.
Nej, exakt.
De kom dit. Och detta har vi ju på filmet. Det är jättekul att de kommer dit med sina maskiner. Går fram till de här skyltarna som är nedslagna. Också lite kul att det var en massa pinnar med svenska flaggor på. Som så här, det här är ett nationellt skyddsobjekt. De står och kliar sig lite i håret. Ringer, tror jag, länsstyrelsen och frågar, har ni spärrat av mossen?
Det var jättekul.
Så den där dagen åkte de inte ut.
Och det är intressant också, det är inte luras. För jag tycker faktiskt att alltså, i mitt hjärta så känner jag att man borde kunna göra ett skyddsobjekt där och säga till dem att det här måste bevaras för vårt nationella intresse. Mm. Eller för internationella intresse också för den delen.
Ja, och det tycker ju Grimsåsborna också.
Ja.
Eller till stor majoritet i alla fall skulle jag väl säga, vill ju inte att det ska förstöras.
Nej.
Men de har ju ingenting att säga till om där. Trots att de bor precis jämte, de riskerar om det skulle bli en brand som vi sett till exempel i Hylte, det var en stora torvbranden som fick, man fick göra VMA, man fick viktigt meddelande till allmänheten. Att stänga ner liksom stängfönster, vi skickade dit brandkårer från flera olika län som fick släcka den här branden. Det kostade miljonbelopp, tåg fick ställas in. Och de bor, det är nog en av de samhällen som bor närmast en torvtäkt. Eller nu, eller en torvmosse. Och de har ingenting att säga till dem. Och där snackar vi om någonstans demokratiunderskott. Där kommer vi in kanske på olydig folkomröstning eller ofor. Och det är ju ett när den här podden släpps så har det varit igång en liten stund, men just nu vi spelar in det så har vi faktiskt inte lanserat det ännu. Men vad är olydig folkomröstning?
Ja, det vi har tänkt på i Åstad Våtmarken är att vi har diskuterat det brett i hela rörelsen. Och då kände vi att det är väldigt många som vill ta ett demokratisteg mot vår demokratin i vår vision. Och då tänkte vi så här att för att kunna ha påverkan så måste vi vara på nationell nivå. Det måste vara synligt i hela Sverige, annars så kan du inte påverka. Vi har inte musklerna och kraften för att skapa folkråd i alla små kommuner i hela Sverige. Det är alldeles jobbigt och det är inte den typen av rörelse som Åstad Våtmarken är. Så därför tänkte vi kör ett nytt experiment. Vi kör en folkomröstning, men det är ganska enkelt att göra. Och vi gör det nationellt. Så folkomröstningen handlar om vi ska ha torvbrytning i Sverige eller inte. Och då har vi skapat en valplattform där man loggar in med BankID och kan rösta. En person kan rösta och vi säkerställer att man inte kan rösta flera gånger. Och valet kommer att hålla på till den 22-23 maj. Och man kan gå in och rösta när som helst. Vi har tänkt också så här att vi ska försöka ha en så ärlig och öppen valrörelse som möjligt. där vi presenterar de absolut bästa argumenten för att förbjuda torvbrytning i Sverige. Och sen så har vi nu bjudit in Svensk Torv, som är en lobbyorganisation för Svensk Torv, där Niova är dominerande, kan jag säga, att driva en ja-kampanjen. Så vi ser lite hur de gör. Vi har sammanställt deras texter för ja-kampanjen, för att de ska ha. Men de får gärna gå in och redigera de texterna och ta debatten om de vill det.
Och då är det ja för fortsatt torvbrytning?
Ja, för fortsatt torvbrytning, ja. Precis. Jag ser jättemycket fram emot det här, för det här kommer bli väldigt kul, att det här kommer ju ske samtidigt som vi har en parlamentarisk valrörelse. Så att mitt budskap till folk är att rösta i rätt val. Och vi har ju vårt val tidigare än dem, i och med att vi röstar i maj. Så att det är 100% fokus på det som är det viktiga valet. Och det är ju att förbjuda torvbrytning i Sverige. Och det kommer ha betydelse. Det här är inte en opinionsundersökning. Utan vi säger också, precis som vi skapar, som vi sa innan, vi skapar naturreservat. Vi gör saker på riktigt. Så kommer det här ge oss mandat. Så att om vi vinner den här folkomröstningen, nej-kampanjen vinner folkomröstningen, då har vi mandat att ta en spade och gå ut och gräva igen varenda torvbrott i hela Sverige.
Mm. Vill du bara säga någonting om det här med bank-ID?
Vi har köpt in tjänsten från ett IT-bolag som sysslar med omröstningar, och de har haft stora aktörer som bolagsstyrelser och i partier som också haft omröstningar som använder deras plattform. Så den är ju väl etablerad och säker. Mm. Och vi kommer inte veta valresultatet förrän på måndagen. Och då kommer vi ha en valvaka på Backesyre i Stockholm och fira förhoppningsvis segern. Vi ser det då.
Ja, du nämnde ju det här med bank-ID och för att kunna gå in och rösta, en röst, en person.
Ja.
Är det, måste man vara en viss ålder? Kan man, hur kommer det att fungera? Liksom?
Vi tar, så länge du har möjlighet att registrera i bank-ID, jag tror det är 12 års ålder och sånt där, då får du rösta. Så jag brukar säga det att regeringen skickar 12-åringar i fängelse. Vi låter dem rösta.
Det är också deras framtid som de röstar
om. Ja, precis. Det är deras framtid.
Det är ju högst relevant.
Ja, jag hoppas på den här valkampanjen att det här kommer bli en motsats till hur den parlamentariska valrörelsen kommer att vara. Jag är helt säker på det. Den kommer att präglas av lögner, förtal, hot, våld kommer säkert bli också. Jag är säker på att det är säkert någon som kommer bli misshandlad eller mördad som blev förra valrörelsen under deras valkampanj. Och jag vill att vår valkampanj ska vara så ren och ärlig och rak som möjligt. Och min önskemål är att man under slutet av den här debatten under valkampanjen, man verkligen kan kristallisera ut vad är det som avgör att vi ska ha torvbrytning i Sverige eller vad vi är emot. Och jag är partisk, men jag tror det kommer komma till att det handlar om pengar. Mm. Bara. Och pengar till vissa personer. Mm. Det är det som är den springande frågan. Eller om det är vår framtid.
Mm. Och vi vill ju att folk ska engagera sig i den här folkomröstningen.
Yep.
Hur gör man det?
Det man kan göra är att man kan kampanja för nej-kampanjen. Och då är det bara att anmäla sig. Det finns på hemsidan hur man tar kontakt med oss. Och det är jätterätt. Vi har färdiga kit med affischer, klistermärken och men sen så vi släpper det löst till folk att de får göra precis vad de vill. De kan göra aktioner för att sprida budskapen om att vi har en folkomröstning, att det är jätteviktigt att rösta nej till torvbrytning i Sverige. Så att var du än bor i Sverige, snacka med några kompisar, kontakta oss, så fixar vi material till er och hjälper er på vägen. Och så kämpar vi tillsammans för att få till ett nej till torvbrytning. Man kan gå och knacka dörr också. Man kan sätta upp en valstuga på torget. Det kommer bli ganska kul. Folk undrar, vad är ni för parti? Nej, det är inget parti. Vi kampanjar på folkomröstningen. Jaha, vad är det för någonting? Så kan man få jätteroliga diskussioner då.
Det känns som att det kan bli ganska kreativt.
Ja.
Verkligen så här, hur det ska bli väldigt spännande att se hur folk väljer att gå ut och kampanja.
Mm. Och detta är ju min lilla bebis just med så här, hur engagerar man sig? För det sitter jag och jobbar mycket med just nu. Jag försöker öppna upp just där, för som du säger, att få folk att ta egna initiativ, fantasin, det är bara fantasin som sätter gränser hur man ska kampanja för nej-kampanjen då. Och då har vi, och just det här med att få folk att steppa in eller ta ett steg in och och göra det själva, göra jobbet själva. Det är ytterligare det här igen, skapa demokratin på plats själv. Hur gör vi det? Vad vill vi göra? Ja, men vi vill göra en aktion, eller vi vill gå och knacka dörr, eller vi vill sätta upp klistermärken, eller affischer, eller flygblad. Det finns ju jättemånga olika sätt man kan göra detta på. Förutom då att vi har skapat det här kittet, så när man anmäler sig på hemsidan, som inte är Åtsel Våtmarks hemsida, utan en helt ny hemsida som heter olydigfolkomröstning.se eller ofa.se. Att där kan man läsa på, man kan rösta, men man kan också engagera sig. Och då får man liksom alla steg. Så här kan du göra, så här gör du, blablabla. Man kan sätta upp kampanjkontor runt om i Sverige. Då finns det en karta som ser vad finns de olika kampanjkontoren just nu. Och då är det egentligen bara människor som är på samma plats som kampanjer tillsammans. Ja, det finns en i staden där jag bor, till exempel Stockholm eller Malmö. Då kan man kontakta dem, då står det information om man kontaktar dem på den här kartan. Eller så ser man, ja, men det finns ju ingen här jag bor. Och jag och min kompis vill starta upp ett kampanjkontor, eller vi vill kampanja. Då kan man göra det, då kan man anmäla sig som man får upp ett kampanjkontor på den här kartan. Så andra människor runt omkring kan se, ja, det finns en här i Växjö eller i Allingsås, Arvidsjaur, Piteå. Alltså det kan finnas överallt liksom.
Och det är inte bara storstäder utan också alla små byar, alla
ja, vi vill ha fler kampanjkontor i samma städer. I Stockholm, det är en stor stad. Där kan man ju öppna upp flera stycken. Men jag bor i, jag inte vet, eller som jag inte har koll på, har skapats innan. Jag tror detta är första i sitt slag, en olydig folkomröstning. Och det är ju någonstans där vi snackar om demokrati. Vi skapar det själva. Vi öppnar upp ögonen för vad är demokrati? Är det att rösta var fjärde år eller är det att gå i samman med människor för de frågorna som påverkar oss och som är viktiga för oss och gå in och skapa det vi vill se eller förändra det vi vill se. Visa vad demokrati kan vara och inte vad man tror att det är just nu.
Och man kan säga så här att initiativet kommer från Åtsel Våtmarker, men det är inte Åtsel Våtmarker som står bakom upp för oss. Skapade upp det så att säga. Och nej-kampanjen är ju separat. Och man kan ju, precis som du säger, för det första steget gå in att skapa ett kampanjkontor. Det behöver inte vara kontor eller någonting, för det är bara ett gäng människor. Det är väldigt, väldigt lågt. Och man behöver inte vara med i Åtsel Våtmarker för att kampanja för nej till torvbrytning.
Jag har ju gått in och läst texterna för ja-sidan och det är ju super. Det är ju liksom alla Svensk Torvs och lobbyorganisationen Svensk Torv och Niovas bästa argument för fortsatt torvbrytning. Och sen kommer nej-sidan som är så här, de bästa argumenten för att förbjuda torvbrytning och lägga ner torvbrytningen. Och det är liksom, där finns det, där kan man läsa på och sen kan man göra ett val, ett rationellt val efter det. Är för eller är emot?
Ja.
Och att det då är, man kan vara väldigt ung och rösta, det är också något som är väldigt fantastiskt. Liksom.
Ja.
Man behöver inte vara en viss ålder utan alla med bank-ID kan gå in och rösta.
Och vi kommer ju marknadsföra den på klassisk HV-manér med i TV och på löpsedlarna kommer folk veta att det finns en folkomröstning. Jag ser verkligen fram emot det här. Och jag ser fram emot också, jag tror det blir en diskussion om demokrati också. Och det hoppas jag också på, det är ett av målen. Vad är demokrati? Är det okej att köra en folkomröstning, bara hitta på en folkomröstning? Det kanske kommer upp en massa andra saker, men det här, vi kanske ska fördjupa demokratin på det här sättet senare. Och då är det ju superbra.
Mm.
Ett experiment och ett steg där vi verkligen gör saker och ting än en gång.
Ja. Och då också få utrymme förhoppningsvis att prata om demokrati på ett ännu djupare sätt och behovet av medborgarråd till exempel och folkråd och sådär.
Jag tänker också på det här, ibland kallar jag HV för en hoppfabrik, en fabrik som skapar hopp. Och då menar jag inte hopp om att lindra klimatförändringarna, för det är inte hopp egentligen. Utan hoppet att kunna påverka, hoppet att kunna ha betydelse. För det finns så mycket människor i Sverige som tycker det är helt meningslöst. Och likadant i det här parlamentariska valet. Det finns det helt meningslöst att rösta. Jag kan inte rösta vad som helst. Men jag röstar kanske på det blocket bara för att det ska vara gjort. Och så vet de inte vad de ska göra. Här finns det en konkret sak som du kan göra som har betydelse. Så att skapa hopp tillsammans med oss.
Jag har också hört det för många. Och det har vi alla hört liksom, när folk säger att jag känner ingen hopp för framtiden. Eller känner ingen hopp så att vi ska kunna klara klimatkatastrofen på något sätt, men agerandet i sig, att göra det och se att så här, men vi kan göra saker tillsammans, det är hoppfullt på något sätt, visa liksom när människor går samman och gör saker istället för att känna att man måste hela tiden lämna sin röst på några som som gör, har massa frågor som man kanske inte håller med om, men en liten del som man hoppas ska gå igenom, så går det ändå så inte igenom, och så känner man att det är det enda demokratiska valet jag har. Men nej, det finns mycket, mycket mer. Och så kan man göra det tillsammans och visa liksom så här, när vi går samman människor, så någon urkraft i det.
Jag tänker vi ska avsluta med vilket svar på en fråga skulle göra lyssnarna mest upprörda?
Det skulle vara, om jag får fråga, vad ska du rösta på i valet? Då kommer jag givetvis säga, jag kommer rösta nej. Nej till torrbrytning. Och så kommer folk bli ofantligt upprörda över att men det viktiga valet är det parlamentariska valet till riksdagen. Och det tycker inte jag. Jag tycker verkligen inte det är viktigt. Och när jag är ute och föreläser och träffar folk, folk blir jätteupprörda på det. Och det händer varenda valår, så blir det samma sak att folk kan vara lite aktivistiska mellan valen, och så fort vi håller på att bli val så släpper de allting. Och det är så viktigt att den rödgröna sidan vinner. Jag tycker inte det. Jag tycker inte det är speciellt viktigt. Jag har inte bestämt mig om jag ska rösta i valet, det andra valet eller inte. Jag får se vad jag gör. Ibland tänker jag på att jag kanske gör mer nytta av att bränna min valsedel på Mynttorget i Stockholm. Jag vet inte om det är bra reaktion, men det är så lite påverkan har det här valet. Jag tror det gör folk jätteupprörda. Men jag kan säga det, alla som lyssnar, tänk lite på det. För jag har hört det så många gånger att de rödgröna ännu blir lite bättre. Och det hjälper ju inte. Det är det som är den springande frågan. Det hjälper ju inte att de är lite bättre när vi lever det här haveriet. Vi vet ju det att en rödgrön regering, så vet vi precis hur utsläppstiffrorna kommer att se ut. Och vi vet precis hur de kommer att släta över vilseledda folk om att deras politik är så jättebra och att det finns hopp om att vi kommer nå Parisavtalet och vi kommer nå EUs klimatmål och alltihopa. Det är bara bullshit. Mm. Så snälla, tänk på vad har det parlamentariska valet för betydelse egentligen? Sen kan ni rösta eller inte. Men ser det inte som något viktigt?
Jag är med i Åtsel Våtmark och jag har också haft tvivel. Så här, är det vi gör tillräckligt? Proportionalitetsaktivism brukar vi prata om. Och så här, kommer det verkligen hjälpa? Eller på något sätt. Men jag tycker ändå så att vi, just ärligheten, öppenheten, uppoffringen och att vi hela tiden kör framåt och experimenterar. För vi har inte svaren, vi har inte den raka, vi ser inte, vi ser målet eller vi ser vad vi vill nå någonstans, men vi ser inte vägen dit. Och där skapar vi vår egen väg.
Ja.
Och jag tycker det är så upplyftande att helt plötsligt kommer vi fram med någonting så här. Vi sitter på kammaren, vad ska vi göra nu? Vad är nästa steg? Ja, men vi kanske måste göra det här, eller vilka resurser har vi? Ja, men vi är de här människorna. Vi testar och gör det och ser vad som händer. Mm. Och så har vi vår... vi grundar oss i det viktiga liksom, kärleksbudskapet och sen kör vi på det. Och jag tycker det är så uppmuntrande. Och så får man göra såna här roliga grejer som att spela in en podd med er. Och bli väldigt nära vänner med er också. Liksom. Det är ju också en annan del av att engagera sig. Man skapar ju relationer för livet.
Ja, verkligen.
Jag skulle aldrig tvivla av att gå och knacka på din dörr 3 på morgonen om jag inte har någonstans att sova. Utan jag vet att så här, du kommer öppna upp, sätta på teet och sen så kommer vi sitta där och snacka lite. Så får jag sova där. Alltså, allt sånt här, det känns ju så himla fint.
Ja. Och det kan jag säga till folk som lyssnar på den här podden och kanske håller med det eller kanske har andra tankar eller kanske inte håller med. Sätt er och prata. Sök upp de som är klimatoroliga och tycker de här frågorna är viktiga och börja prata. Och det brukar jag säga till folk som, jag får folk som ringer mig runt omkring i hela landet och sätter på tv och sånt där. Och säger, vad ska jag göra? Jag vill engagera mig. Och det absolut viktigaste första du ska göra är att du måste träffa folk öga mot öga. Och inte bara prata med folk som lever i den här bubblan där du inte tror att klimatförändringarna finns eller att de är hanterbara. Det är det absolut viktigaste.
Så tusen tack Anders för att du kom hit och för att vi har fått lyssna till dina tankar.
Ja, tack så mycket. Med dig.
Mm, verkligen. Tusen tack Pontus.
The climate crisis is a cold red for humanity.
Och den här podcasten är helt beroende av donationer. Så vill ni höra fler avsnitt framöver så kan ni gå in och donera på vår hemsida som är atastelvatmarke.se/donera. Eller gör en överföring till vårt bankgiro som är 652-6404. Och för alla ni som har donerat, tusen tack för det. Om ni inte har börjat donera, börja donera.
Och kom ihåg att dela och kommentera och följa oss både på sociala medier men också där du själv lyssnar på den här podden. Det hjälper oss oerhört mycket. Tusen tack!